En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till ännu ett lite höstruskigt Åsiktskorridoren. Jag heter Ingvar Persson och tillsammans med mig finns som vanligt Ulrika Schenström, moderat och chef för den liberala och gröna tankesmedjan Fores.
Jajamän. Ja, jag är här och jag, ja. Du fick till det rätt. Yes, ja. Jättebra.
Så har vi Jonna Sima från Aftonbladets ledarredaktion. Hej, hej.
Hej, hej Ingvar.
Och Anders Lindberg som är politisk chefredaktör för Aftonbladet. Är inte den titeln nästan som definitionen av åsiktskorridoren?
Jo.
Det kan man säga, va?
Alltså, jo.
Som sagt, jag heter Ingvar Persson och arbetar till vardags också på Aftonbladets ledarredaktion. Men i den här egenskapen så är jag ju en strängt ojävig och mycket rättvis ledare för det här samtalet. Alldeles opartisk förstås. När vi spelar in det här är det måndag eftermiddag. Och om vi ska vara ärliga så är det väl så att stora delar av världen håller andan just nu. Imorgon är det presidentvalet i USA. Ja, jag kan tänka mig det. Håller du andan, Ulrika?
Ja, fast jag är ju sån cyniker så jag tror i alla fall att det kommer bli Trump som vinner det här och så. Eftersom det är ändå skitåret 2020, så varför skulle det förbättras?
Vad skulle det betyda för världen?
Ja, alltså på ett sätt så kan han ju inte bli president igen i och för sig. om han blir vald nu så är det ju 4 år till, men sen kan han ju inte bli vald igen. Men jag tror att det är ett jätteproblem för den liberala demokratin och den värld vi har sett sen efter krigstiden. Så att jag tror att det är dåligt. Jag såg också DN tyckte att det var väldigt dåligt för klimatet, vilket jag håller med om. Men jag är jätteorolig för det här, det liberala öppna samhället med globalisering och fri rörlighet och så, att det är hotat med honom. Du ser det ju även i Ungern och i Polen, det är ju samma krafter.
Jonna, är du också orolig?
Ja, usch, man har en dålig känsla i magen. Allting har ju pekat åt Bidens håll under så lång tid. Men det gjorde du ju sist också, så vände det på de två sista dagarna och det ser ut att bli jämnare än vad alla experter och alla undersökningar har visat. Så ja, man är väldigt orolig och undrar vad är det för värld vi kommer få de här närmaste åren om Trump sitter kvar.
Ja, då får vi väl be Anders också sticka ut hakan och svara på vad har du för känsla i magen?
Jag vet inte faktiskt. Jag har ju läst opinionsmätningar i typ halva mitt liv. Och tittar man på opinionsmätningarna så tyder ju allting på att Biden vinner. Hade det varit ett normalt land i västvärlden så hade man ju inte heller trott att Trump skulle valfuska, vilket man ju tror nu eller ganska övertygad om att han kommer att försöka fuska. Så att jag menar, hade ett normalt läge så hade det här varit avgjort. Då hade Biden varit färdig och man kunde liksom packa ihop det här och öppna champagnen i princip. Men det är inget normalt läge. Och traditionellt så är det ju också så att högerextremister och högerpopulister, de avgår inte för att de förlorar val. De riggar valen så att de kan sitta kvar. Och det är väl det vi ser nu att Trump håller på att göra, eller försöker göra, att han undergräver förtroendet för valsystemet. Han börjar liksom prata om att använda våld mot politiska motståndare på ett sätt som, eller inte prata om, de använder våld mot demokraterna och sen hyllar Trump dem. Så att det blir liksom en slags en väldigt farlig situation. Så att just det här läget som så här, experter på auktoritära partier och på något sätt totalitär politik, de brukar varna för. Alla de varningstecknen finns ju nu. Så att hade det varit normalt, ja då hade Biden varit hemma, men det vet vi ju inte i dagsläget.
Valfusk, det är ett starkt ord.
Ja, nej, men det handlar ju om valfusk naturligtvis. Och jag menar att ogiltigförklara motståndarens röster är valfusk. Sen om man hittar liksom ett sätt att göra det på som man kan så här lura igenom någon slags lagstiftning, det spelar inte jättestor roll om det är så här Lukashenko som trycker i valsedlar i en vallåda, eller om man strategiskt ogiltigförklarar den politiska motståndarens röster med något annat sätt liksom. Det är samma på något sätt problematik som ligger här. Och jag menar, tittar vi på den typen av regimer som gör på det här sättet, så får du ju gå till så här Maduro i Venezuela, du får gå till Trumps partivänner, Orbán i Ungern och sådär. Det är ju någon trend av auktoritära metoder som kommer nu liksom. Så att jag, men jag vet inte, amerikanska institutioner är ju jättestarka samtidigt.
Ulrika?
Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska tillägga där, men en det som både Anders och Jonna har sagt, alltså det kan ske vad som helst. Alltså jag tycker att det går ganska snabbt nu. Det går ganska fort i bara det vi hörde från Polen om aborter. Alltså det är en massa frihetliga saker som tas bort från människor. Och de krafterna tror jag vi måste... Och när det då sker så är jag ju orolig för att det inte... liberala krafter tar tag i sånt som kan öka tryggheten, sånt som kan öka tilliten till vårt samhälle, som också kan öka tillväxten, som ju är bra för både klimat, arbetsmarknad, allt möjligt. Så att vi behöver ju, nu säger jag det igen efter 7 år i den här podden, vi behöver ju reformer som skapar tillit till samhället, som skapar trygghet i samhället och som också ökar tillväxten. Och när vi då springer omkring och bråkar om vem som ska rösta ner vem i riksdagen eller någonting sånt där, så blir det ju, det är lite låg nivå på allvaret, utan någon borde ju sätta sig ner och göra det här jobbet istället för att springa runt och bråka om jätteviktiga saker. Jag säger inte att det inte är viktigt med LAS-frågan, inte det, men försök ta er kragen och börja titta lite längre bort. Vad är det vi står inför på riktigt? Så att jag tror att det här presidentvalet kan ha, i allra högsta grad kan ha inverkan på vårt eget politiska landskap här hemma.
Är det en optimistisk
process? Jag försöker ju alltid vara optimistisk, eftersom jag till slut tror att det kommer att vara någon som tar tag i reformarbetet och att något parti kanske nyktrar till och inte bara håller på med missförtroendevoteringar utan annat, och faktiskt gör det som man ska göra när man har ett parti. Men än så länge har jag inte sett det. Men som sagt, var alltid optimist så, men var också... se också hur saker och ting verkligen ser ut, för annars så kan man inte, man kan inte bara låtsas att kartan ser ut som den gör på något annat sätt än den gör, och då är det bättre, för det är väl enda sättet att kunna i framtiden då fortsätta vara optimist.
Men jag tänker också att vad vi ser nu är en situation där den här typen av liksom konfliktlinjer som finns i amerikanska valet nu kommer också in i den svenska politiken. Jag såg att Sveriges Television gjorde reklam för sin valvaka, och då hade man bjudit in, nu har de säkert bjudit in fler, men de gjorde reklam för, då hade de bjudit in Carl Bildt, Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, Cecilia Malmström från Folkpartiet och Liberalerna, och sen Peg Parnevik som ju är född och uppvuxen i Florida om jag inte minns fel. Och då har du liksom, då har du tagit bort vänstern från debatten. Vänstern är inte med. Utan konflikten står mellan liberala och nationalistiska krafter. förlåt. Och den typen av liksom konfliktlinje, dels så tar den ju bort halva befolkningen som är vänster, men dels så visar den ju att man har accepterat den världsbilden som Trump har, som liksom den här på något sätt amerikanska valrörelsen har. Och det ser vi allt oftare i Sverige, att liksom konflikten står mellan DN och SD på något sätt. Vilket ju är strunt. Alltså det är ju inte de konflikter som finns, det är inte de intresseskillnader som finns i samhället. Utan det här är ju någon form av acceptans av en världsbild där eliten står mot folket. Och jag menar Carl Bildt, denna adliga och på alla sätt förträffliga tidigare statsminister, ska då vara liksom den liberala demokratins förkämpe mot den folkliga Mattias Karlsson. Och det är liksom tolkningen som SVT vill berätta för oss är tolkningen i valrörelsen.
Men den utvecklingen ser vi ju i stora delar av världen. Alltså tänk franska valet sist när det stod mellan Macron och Le Pen. Ideologiska tyngdpunkten har flyttats högerut. Och även här skulle man ju kunna påstå det. Med det svenska valet. Att vi har en socialdemokratisk regering nu som samarbetar med liberala partier. Vi har ju någon slags förflyttning. Men jag tycker ändå det är dåligt av SVT. Visst hade man velat höra också en vänsterröst under valvakan som kommer att vara väldigt spännande här under natten.
Men jag kan berätta att Daniel Suhonen är med. Han och jag är parhästar i den där sändningen.
Jaha.
Mm. Ja, men jag vet att ni är med. Men jag tänkte mest som en intressant liksom bild av vad är det du gör reklam för. Det här var ju reklam vi gjorde igår. När de berättar så att säga vad det är valrörelsen handlar om så att säga. Och den här ramen, när man tar då toppolitiker från då Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, att det är någonstans där som den intressanta konfliktlinjen går. Det är den man vill liksom få lyssnare och läsare och tittare på. Liksom så. Så ser ju också våra klicksiffror ganska mycket ut. Det är ju samma sak när vi ska liksom, om vi skriver någonting om Sverigedemokraterna, då får vi jättemycket klick. Skulle vi skriva samma text om Miljöpartiet eller om att Miljöpartiet gör, då är det ingen som vill läsa det. Så att det är ju på något sätt en större trend än bara liksom, det är inte bara SVT som är trenden, det är ju liksom en större trend alltihop.
Och samtidigt sitter ni och är väldigt överens nu om att Trump är en katastrof. Jag tänker på ett läsarbrev som jag fick efter en text vi skrev i, eller jag skrev i förra veckan, där den här läsaren då sa: du pissar på den halva amerikanska folket som röstar på Trump. Är det här ett liksom problem då, att det är väldigt svårt för oss att förstå varför halva amerikanska befolkningen nästan?
Nej, men det är väl inte så svårt att det finns de som tycker att han har varit bra. Han har pratat om att han ska få hem jobben till USA och ta hem företag från världen hem till USA. Det är klart att en del kanske tror att de kommer att komma i arbete och så vidare. Det är väl inget undligt. Men sen beskrivs ju också saker och ting i europeisk media, kanske på ett annat sätt. Men samtidigt som han gör det så bygger han en mur mot Mexiko. Det är ju helt sjukt. Om du tar en president som Ronald Reagan, vad sa han när han var i Berlin?
Ta ner den här muren. Take down this wall,
Mr. Gorbachev. Ja, det var ju i så fall frihetligt. Här har vi en annan president som bygger murar. Alltså jag tycker det är ganska självklart varför man inte kanske tycker att Donald Trump är framtiden.
Och sen får man ju säga att det är inte halva befolkningen. Det är det som är så märkligt med USA, den här stora demokratin som man brukar prata om. Och så är det knappt 60% av de som kan rösta som faktiskt går och gör det. Det har ju varit svårt också att lägga sin röst för många. Så han eller republikanerna har ju försvårat möjligheterna för människor att gå och rösta i det här valet. Så det, och sen så har vi förra valresultatet också där han faktiskt fick 3 miljoner färre röster, men då med det system de har så vann han ändå. Så det är ju komplicerat. Och visst är det kanske svårt att se ur ett europeiskt perspektiv exakt varför han är ändå så pass populär. För det är han ju utan tvivel i vissa grupper. Så är det ju också ett extremt polariserat och ett land som håller på att förändras. Och demografiskt håller på att förändras i grunden. Som präglas av gamla rasmotsättningar och allt det där. Så att allting är ju underligt med det landet och det här valet. Så man vet liksom inte vad som kommer hända och vilka som faktiskt kommer ta sig ut och rösta. Det blir jättespännande med de här poströsterna som är nära på 100 miljoner, hörde jag. Om det är demokraterna som traditionellt sett brukar poströsta, eller om det faktiskt är republikaner som har postat sin röst den här gången.
Men jag är tillbaka i SVT, för jag tycker det är väldigt intressant, för det är ofta en bra termometer för tidsandan. Och jag tror att SVT, orsaken till att det var likadant, de har haft så här valdebatter i SVT mellan republikaner och demokrater, och liksom, de har verkligen försökt på något sätt den här gången hitta både och, att liksom spegla den konfliktlinje som finns i det amerikanska valet. Den blir konstig här kan man tycka, men det finns också någonting intressant i att det går från en konflikt mellan höger-vänster till en konflikt mellan Galtan, till en konflikt där vänstern, i den mån vänstern är en del av samtalet, är liksom skrikande människor, Black Lives Matter, eller liksom det, den symboliken på något sätt hela tiden som finns med. Och det här tycker jag liksom, det här är någonting, det här är en förändring som har skett i alla fall på en 2, 3, 4, 5 år. Att när man pratar vänsterpolitik idag, då säger man deaktivism. När man, som någonting negativt. När man pratar om liksom den typen av politik, då är inte det riktig politik, utan riktig politik, det är liksom den här på något sätt liberala politiken och nyliberala ekonomiska politiken. Och ifrågasätter man den så hamnar man liksom utanför. Och det som händer nu, det är ju att den högerpopulistiska delen, den nationalistiska delen, börjar bli en del av mainstream. Men vänsterns ifrågasättande av nyliberalismen är fortfarande utanför. Och det gör att liksom den nya typen av konfliktlinje, den går mellan nationalism och liberalism. Den går inte, så det finns inget utrymme för kritik av nyliberalismen eller kritik av högerns ekonomiska politik egentligen i det där överhuvudtaget. Och då tror jag man,
ja, men går den inte också mellan nästan antidemokrati och demokrati? Alltså det har gått så långt att vi slutar prata om materiella frågor, utan att det handlar om man är för ett demokratiskt styrelseskikt eller inte. Alltså det, och då blir det ju lätt att det bara blir en diskussion kring mellan liberaler och nationalistiska höger.
Radikal,
ja, vad man nu vill kalla den. Så det blir ganska ointressant för väldigt många också med en sån politisk diskussion. Det handlar liksom, frågorna förflyttas från människors vardag till bara någon slags fluff. Och där är ju faktiskt Donald Trump, han är ju skicklig på det viset att tala om, så att folk förstår och liksom om deras vardag.
Med förra valet, alla trodde att Hillary absolut skulle vinna och sådär, men det handlade ju också om något slags, inte kanske hat, men åtminstone ett ifrågasättande mot etablissemanget, där man också som etablissemang måste kanske ibland ta ett steg tillbaka och fundera på vad har jag för uppgift här som etablissemang? Kan jag sätta mig på väldigt höga hästar hela tiden? Då, till slut får du ju en smäll ifall du inte är tillräckligt ödmjuk för att förstå varför du är där. Och det är därför jag alltid tjatar om innehållet i politiken. Därför det är då det kan mätas. Man ska inte bara sitta där för att man vill ha en fin bil, man får åka flygplan till EU-toppmöten och man får en fin titulatur. Utan det får inte handla om vem som får gå på vilken kungamiddag eller så, utan det måste handla om att förändra och förbättra för andra människor för att du ska vara politiker. Men när du slutar vara en sån politiker, ja, då börjar folk känna mindre tillit till staten, till samhället. Och då börjar såna här krafter kunna ta vid. Och så åker de med i strömmen på det. Så det är farligt när man liksom som politiker.
Ja, men då kan man ju fortsätta
ger upp liksom.
Man kan fortsätta också klaga på SVT om vi nu ägnar programmet åt det, men igår...
Nej, jag pratade inte om SVT nu.
Nej, men vi har ju gjort lite tid som tätt här.
Du vill fortsätta SVT, okej?
Nej, men jag tänkte på deras frågeställning i Agenda igår. För att de har ju följt Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson och nu Stefan Löfven på söndagen. Och då var ju frågeställningen, hur ska han lyckas behålla makten? Det handlade ju ingenting om sakpolitik då, utan bara som att det var, att, ja, men som du säger, att han vill sitta på makten för maktens skull. Och det, då,
absolut.
Det
I agree.
Fjärmar nog många, men han verkar maktfullkomlig. Han vill bara ha makt för maktens skull. Och
där är ju SVT också en del av etablissemanget. Så att du vet, man måste alltid ta ett steg och fundera på, vad har jag för arbetsuppgift? Vad gör jag här? Gör jag just nu det jag är här för att vara här för? Och hur kom jag hit? Varför ville jag dit? Om jag nu ville dit för att förändra och förbättra för andra människor och inte kommer ihåg det längre. Ja, det är därför jag säger att de flesta, oavsett vilken position du har, man kan vara politisk chefredaktör på Aftonbladet till exempel, som Anders Lindberg. Man kan vara vd på en liberal grön tankesmedja. Om man inte har medarbetare omkring sig som talar om för en nej, då har man fel människor omkring sig. Så att det är ju... Man måste ju
den risken,
nu är jag lite inne på Machiavelli.
Ja, jag hör det. Men den risken har vi inte på Aftonbladets ledarsida, för där är vi aldrig överens om någonting. Men jag tänker att jag vill gå tillbaka till den frågan Ingvar ställde. Och Och liksom, ja, för jag tror att hans, jag tror att Ingvars poäng var att vi egentligen är en elit som inte begriper oss på Trump, och därför begriper vi oss heller inte på SDs väljare, och därför är vi allmänt liksom att vi egentligen bara illustrerar vår egen tes. Och det gör naturligtvis SVT också då, eftersom vi nu pratar om SVT, att den mediebubblan, vi finns ju i samma bubbla på något sätt. Och vi mäter ju framgång genom att nå så många människor som möjligt. Och jag tror en av orsakerna till att SVT Agenda har gått liksom så långt åt höger i frågeställningar och sånt, det är naturligtvis att de vill nå en del av befolkningen som de inte upplevde att de nådde förut. Därför att man helt enkelt upplevde som för vänster. Och nu vill man nå liksom Sverigedemokrater, det är därför de är med i varje avsnitt och ska kommentera, eller det är därför Mattias Karlsson ska kommentera valvakan och så. Men jag tänker att den större kartan här, den är ju, är det en konflikt mellan folket och eliten? Är det en sann bild av politiken?
Ja, det
och där skulle jag ju vilja säga att det är den inte.
Nej, men jag...
så. Och det är ändå en invändning, tycker jag, mot den där bilden. Det här är faktiskt inte verkligheten. Det här är liksom högerpopulisternas världsbild som får genomslag. Men det är inte så. Det är inte så konfliktlinjerna ser ut. Konfliktlinjerna ser vi nu i förhandlingsrummen när fack och arbetsgivare förhandlar våra löner till exempel. Det kommer påverka fruktansvärt mycket. Där har vi riktiga konflikter. Eller om vi har en sjukvård som fungerar. Eller om vi har en skola som fungerar. Det är riktiga konflikter. Eller hur ekonomin går. Men i den här högerpopulistiska världsbilden, folket och eliten, då försvinner de där. De blir liksom rekvisita bara. Och det tycker jag är ett större problem faktiskt med så jag ville invända lite mot Ingvars frågeställning lite grann där på ett sätt. Samtidigt har du ju rätt i, vi är ju naturligtvis helt fel personer att uttala som någonting.
Får jag citera
dig? Nu var det ju inte min fråga, utan en läsares. Men
du är ju bredvid till talesperson för den här frågan. Ja. Det var en klok fråga.
Jag tänkte att faktiskt vi skulle kunna prata om det amerikanska valet ända till vi har ett valresultat. Men då får vi aldrig ut podden. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle gå vidare och ta lite grann av där vi egentligen befinner oss i samtalet nu. Anders beskrev ju det här med hur vänstern har försvunnit ur debatten. Nu fick vi ju faktiskt här hemma en ny partiledare i helgen, Nooshi Dadgostar, och apropå fina uppdrag så fick ju hon det finaste uppdrag en människa kan få, enligt sin egen utsago. Och som vanligt, som alltid när man får en ny partiledare, så signalerade hon väl en ny start. Men frågan till er då blir ju, har vänstern en plats i det politiska landskap som vi ser växa fram nu? Eller vänsterpartiet, ska vi göra.
Ja, absolut.
Utveckla det, Jonna. Vilken då?
Nej, men det finns ju såklart, alltså ännu mer idag än för 4 år sedan, eller ja, sen vi har fått det här mer liberala socialdemokratiska liksom mittensamarbetet till regering, så klart att det är många som vill höra ett vänsteralternativ, och det märker man ju också på deras förtroendesiffror och opinionsmätningar, och att partiet växer, särskilt under Jonas Sjöstedt, så det blir ju tungt för Nooshi Dadgostar att ta över nu, för att ja, de har ju fått väldigt många nya sympatisörer, känns det som i alla fall. Och de har ökat i medlemsantal och sådär. Och det är ju just för att man tycker att politiken som regeringen driver är för, ja, men som man säger, marknadsliberal. Och det gör liksom att Socialdemokraterna har tummat för mycket på sin egen ideologi i det här samarbetet. Så att jag tror att de har stora förutsättningar för att kanske inte växa och bli de nya Socialdemokraterna, som verkar vara drömmen hos dem just nu, att bli det nya stora partiet inom arbetarrörelsen. Men jag tror att de kan bli farliga om 2 år.
Men då måste de sluta ropa efter vargen hela tiden, och så säga det igen, och kanske börja beskriva vad det är de vill långsiktigt med saker och ting. När de ropar efter vargen och säger att nu ska vi rösta ner regeringen. Men det kommer de ju inte att göra, därför att det finns en större fråga här. Och det är att de inte skulle vilja bidra till att Sverigedemokraterna fick inflytande. Så att jag hoppas hon kommer då med, i så fall med lite mer innehåll kanske, om vad hon tänker sig lite längre fram och vilket perspektiv.
Alltså jag intervjuade för något tag sedan Hanna Sederin som har skrivit deras nya, eller varit med och skrivit, lett arbetsgruppen som har skrivit deras nya partiprogram. Och jag frågade henne just de här frågorna som lite var uppe här nu. Alltså hur ska ni nå de här, om ni ska nå LO-män på landsbygden, vilket ju någonstans är liksom den här retoriken ska landa där. Hon pratar om Grums och hon pratar om den typen av ställen. Hur ska ni göra? Och då ska jag säga att avståndet mellan den politik som Vänsterpartiet har just nu och de personerna är väldigt långt. Vänsterpartiet har väldigt mycket av en intersektionell analys. Man pratar om väldigt många olika typer av förtryck. Man vill vara ett antirasistiskt parti, ett ledande sånt, ett ledande miljöparti. Man vill vara ett ledande feministiskt parti och man vill vara ett ledande arbetarklassparti. Man har liksom en väldigt, väldigt bred bild av vad man är som inte lirar med de grupper man vill nå överhuvudtaget. Nu är jag från Göteborg. I Göteborg så såg man Vänsterpartiet som ett parti av socialsekreterare och bibliotekarier, brukade man säga när jag var liten. Det är naturligtvis taskigt, men det var så LO i Göteborg i alla fall såg på dem. Nooshi Dadgostar är också från Göteborg, men det är ett väldigt, väldigt avstånd från den bilden av Vänsterpartiet, vilka som är Vänsterpartiet och det parti de vill skapa. Jag lyssnade lite på den där debatten de hade igår och de pratade ju så här, lyfta fram företrädare med arbetarbakgrund. Alltså de hade ett antal idéer, så det absolut, det finns idéer här. Men någonstans så måste ju Vänsterpartiet, jag tror att de är för elitistiska i sitt språk, i sitt tilltal. Jag tror det är svårbegripligt för många människor. Jag tror de har samma problem som Socialdemokraterna på ett sätt. Men Socialdemokraterna har en buffert i form av att de har de fackliga organisationerna som ändå kan prata med människor. Det har inte Vänsterpartiet på samma sätt. Så jag tror att det är svårt.
Men i det här nya strategidokumentet som de tog fram här i helgen, då tog de ju upp just det att de måste prata mindre akademiskt och bli bättre på att kommunicera på ett mer vardagligt språk. Så de är väl lite medvetna om det tillkortakommandet just nu. Att de har blivit för mycket intersektionell feminism. Alltså att använda en begreppsapparat som är ganska främmande för många. Kanske just de här LO-männen då som...
Fast det är något fascinerande att de ska prata mindre akademiskt. De ska inte vara mindre akademiska.
Alltså, jag måste få ställa en fråga till
det är en fascinerande uppfattning ändå. De ser det, och det här är en sån här gammal grej som jag älskar. Det är när politiker kommer fram till att problemet är kommunikationen.
Ja, oh, gud, då är det riktigt.
då vet man liksom att ojsan, här finns det ett problem.
Det är
som
när man hör
liksom
en partisekreterare säga, våra siffror är dåliga, ja, vi har inte lyckats nå ut med vår kommunikation. Då vet man att de inte har någon plan överhuvudtaget.
Men, är det någonting som Jonas Sjöstedt har varit bra på så är det ju kommunikation, så det är ju lite märkligt.
Ja, men är det inte också så att man alltid borde vara misstänksam när man skriver ett dokument om att man ska bli mer folklig? Jag kan inte låta bli att påminna, men visst var det väl så, Ulrika, att det fanns...
Ja, jag visste att nu kommer det.
Alltså, inga pärlhalsband.
Den dagen den där broschyren kom, jag tror att det var... Du vet, då körde jag tredubbelt pärlhalsband.
Jag förstår det.
Mm. Någon måste ju vara punk också i Moderaterna.
Fast jag
har aldrig sett mig som Moderaternas svar på Vivian Westwoods moderat.
Men min reflektion när jag såg den där, när jag såg henne prata igår, förrgår, nej det var igår.
Nooshi.
Ja, det var igår var det. Jag rör ihop dagarna här för att det är så höst ute. Det var en penna som Socialdemokraterna tog fram för 15 år sedan kanske, som det stod ett parti i människors vardag. Och ett parti som måste trycka upp en penna där det står att man är ett parti i människors vardag, då vet man att de är absolut inte i människors vardag. Det är som så här, idag var kapten nykter. Man säger egentligen någonting helt annat när man säger detta. Och det är liksom den där pennan, jag kommer ihåg den. Jag gick faktiskt och letade efter den pennan, men jag hittade inte den här. Men jag borde ha den någonstans i gömmorna. Men det är så här total liksom PR-grej, att man tänker att man vill ha en bild och så försöker man få den där bilden då.
Men jag tycker det ska bli jätteintressant. Alltså det är ju den här Greta-generationen som kommer att få rösta i nästa val som har präglats av klimatrörelsen, Black Lives Matter-diskussionen, feminismen och sådär. som Nooshi Dadgostar också tilltalar på ett annat sätt. Så att jag tror
strategin. Men hade hon haft den strategin, då hade jag känt att ja, men då har hon den idén. Men just nu pratar hon ju om Grums. Det var ju hennes liksom målbild. Och det här är ganska intressant. Jag undrar om inte svenska ungdomar och de här utanförskapsområdena, där skulle Vänsterpartiet kunna bli hur stora som helst. Just därför att de har upplevt MeToo och, som du sa, Black Lives Matter och Greta. Liksom, det är självbilden hos väldigt många unga. Men det var inte det hon pratade om. Så det är, liksom, det är ändå något intressant i det här, liksom, vad man väljer för fokus. Jag tror att hon har goda förutsättningar att bli en ny Gudrun Schyman på rent personliga kvalifikationer. Men jag tror att hon måste sluta låta andra skriva hennes tal kanske och strategidokument då.
Vara sig själv är alltid bäst, alla andra är upptagna. Det är ett väldigt bra motto.
Du ska visa din sån där som du hade, Ulrika.
Ja, jag kan också berätta det att jag i lördags, för att muntra upp mig, jag var lite ledsen i helgen, så fick jag en toalettborste i form av Donald Trump av en av våra mest hängiva lyssnare som heter Håkan Stenberg. Det var väldigt snällt av honom, så han finns här. Nu är Håkans present på bild här snart, som kanske kan gå ut när vi skickar ut podden.
Ja, det var sjuk på den.
Tack Håkan, får man säga. Som sagt, vi har massor med mer saker vi skulle kunna prata om. Och det borde vi säkert göra, men inte idag. Därför att nu har vår halvtimme gått. Och det är dags för att samla ihop sig för valvaka inför morgondagen. Sen förhoppningsvis så vet vi väl någonting om hur det har gått. Om världen står kvar. Och gör den det, så blir det en ny åsiktskorridor nästa vecka. Jag tänkte tacka med det. Tack så mycket.
Tack.
Hej. En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridoren.